Uppenbarelseboken ska vi börja i, 3:e kapitlet, 5:e vers. Uppenbarelseboken 3 och 5. Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder, och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok, och jag ska kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar. Att kännas vid ditt namn, det kommer Herren att göra. Och faktum är att det finns ett ännu finare löfte. 2:e kapitlets 17:e vers. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten, och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Herren ska inte bara kännas vid ditt namn, han ska ge dig en vit sten med ett nytt namn. Varför det? Du heter ju redan Kalle eller Pelle eller Anna eller Stina. Det är väl fina namn? Ja då, det är fina namn. Men när skriften talar om våra namn, så är det någonting mer än personnummer med bokstäver, så att säga. Utan namnet har en omfattande betydelse i Bibeln. Ska vi använda ett någorlunda modernt uttryck, kan vi säga att namnet står för din identitet. Att namnet beskriver dig själv. Att namnet är du och du är namnet. Det syns kanske tydligast om vi går till andra änden av Bibeln, eller första änden av Bibeln, och tittar i Första Mosebok 2. Och läser verserna 19 och 20 där. Och Herren Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar och förde dem fram till mannen för att se hur denne skulle kalla dem. Ty som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han inte någon hjälp sådan som anstod honom. Och sen kommer den första thoraxkirurgiska operationen, det lämnar vi. Men där står Adam och ger namn åt alla djur. Det var säkert ganska slitsamt, och med ju många. Så att när Adam kallar loppan för loppa, så blir loppan loppa, så att säga. Och när han kallar kossan för ko, så blir det en ko. Namnet och identiteten. Han ska kännas vid ditt namn, din identitet. Han ska kännas vid dig i befintligt skick, och det har han redan gjort. Han ska ge dig en ny identitet. När Adam ger namn åt djuren, så sätter han ju på ett vis gränser. Kossan kan inte längre gå omkring och gnägga som en häst, utan det får bli en mö. Det blir liksom det lätet som kossan gör, för så säger kossor. Men namnet är ju inte bara en avgränsning. Det säger inte bara vad man inte är, utan det säger också djupast vem man är. Alltså är det både en auktoritet och en begränsning av samma auktoritet. Kossan har auktoriteten att göra mjölk. Man får uttrycka det så. Och det finns alltså både en auktoritet och en gräns för den auktoritet som så att säga vilar över ditt liv och över mitt liv. Och när vi är lovade en ny identitet, ett nytt namn, så betyder ju det på något sätt att den gamla auktoriteten ska bytas mot en ny auktoritet. När du var satt över det som var ringa, så var du trogen. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Men i sammanhanget finns ju ett stort men. Och det kommer i 11:e kapitlet av första Mosebok. Där vi läser från början. Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinias land och bosatte sig där. Och de sa till varandra: kom, låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade de som sten, och som murbruk begagnade de jordbäck. Och de sa: kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och Herren sa: se, det är ett enda folk och har alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting bli dem omöjligt vad de än beslutar att göra. Nåväl, låt oss stiga ner dit och förbistra deras tungomål så att den ene inte förstår den andres tungomål. Och så spred Herren dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spred också Herren ut dem över hela jorden. Åh, en så realistisk berättelse det här är. Åh, vad många gånger den har upprepats. Inte just i form av en speciell arkitektonisk byggnad. Men varje gång som vi får för oss att vi ska göra oss ett namn, då är det som om det händer något med språket. Vi tappar förmågan att förstå varann. Vi tappar förmågan att kommunicera. Vi blir ovänner med varann. Vi splittras och vi skingras. När vi ska göra oss ett namn. Alltså är det viktigt att Gud får ge oss ett namn. Det har han ju redan gjort. Han har skapat dig och gett dig en identitet. Och det är viktigt att vi är mera inställda på att försöka förstå vem han har skapat oss till att vara, än att försöka tänka ut vem vi skulle vilja bli. Till det senare fallet är vi inne på en olycksväg. Detta med att göra sig ett namn. Det är ju redan mekanismen så att säga i syndafallet, så som det står beskrivet i första Mosebok 3. Ni ska bli så som Gud och förstå vad gott och ont är, säger ormen. Alltså, Gud skapade människan och var ganska nöjd med sitt verk. Han kanske till och med, som jag sa i morse, såg till att det blev gott. Och ändå klarar människan konststycket att inte vara nöjd med det som Gud är nöjd med. Utan ormen, listigare än alla markens djur, han är så att säga den första marknadsföraren. Därför att all effektiv marknadsföring börjar med att man gör människor missnöjda med det de har, i avsikt att sälja något ännu dyrare. Och den här gången blev ju priset skyhögt. Människan sträcker sig efter en annan identitet än den som är henne given. Och det slutar på ett ganska överraskande sätt. Då öppnades bådas ögon och det blev varse att det var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Om vi håller fast vid jämförelsen med marknadsföring. Vi tänker att du får för dig att nu när det är vår och vackert och sådär, så ska du titta in till en bilförsäljare och kolla de senaste modellerna, för det gör du ju naturligtvis. Så du fräser in med din Nissan Micra till BMW-försäljarna bara för att liksom titta hur de har det. Och du möter en smart försäljare som är din överman. Han vet precis hur han ska göra för att göra dig missnöjd med din fullt fungerande bil. Du har inte råd att köpa någon BMW. Men när du åker därifrån så är du så missnöjd med den bil som faktiskt fungerar att du kan inte använda den. Du kan inte sträcka dig efter något annat än det du har utan att ringakta det du har. Och det gäller också din identitet. Vi tar den fromma varianten. Vi talar om hur du ska vara för att bli en fin kristen. Det låter väl väldigt bra. Vem vill inte vara en fin kristen? Nu är det ju liksom bara så att det finns inte men en sort. Det finns bara benådade syndare. Så det finns inga fina kristna. Men i det ögonblick vi har lyckats ympa in tanken i huvudet på att du ska bli en fin kristen, så duger du ju inte längre som du är. Du sträcker dig efter något som inte finns. Något som du inte kan ta dig. Något som Gud kanske inte ens tillåter att du försöker ta dig. Och samtidigt trampar du på det du har. Vad blir slutresultatet? Svaret, du har ingenting. Och du kommer in i ett tillstånd av identitetslöshet. Ett underligt främlingskap för dig själv. Jag vet faktiskt inte vem jag själv är. Man hör människor säga det ibland. Och i en tid, en kultur, en miljö där det liksom är självklart att man kan gå 10 kurser, charmkurser och utvecklingskurser och säljkurser och flörtkurser och vad det kan vara mera. Det finns ju ett väldigt utbud. Så är det ju liksom som en självklarhet som ligger och dallrar i luften att man kan göra sig till något annat än man är. Och det är naturligtvis bluff. Du är ju du. Du kan mogna som människa. Men du kan ju inte göra det till något annat än du är. Så fort du går på bluffen så har du ju förlorat den identitet du hade. Låt inte lura dig. Därför att När nu människan plötsligt ser att han är naken och hon är naken. Hjälp, vi har ju inte en tråd på kroppen. Nej visst. Men det hade de inte förut heller. Då gjorde inte det någonting, därför att det var deras identitet att inte ha en tråd på kroppen. Men nu ska de ju bli något mycket bättre än att gå där nakna omkring i paradiset. Och när man då sträcker sig efter detta något bättre, när man försöker ta sig en identitet, när man försöker göra sig ett namn istället för att låta Gud ge en ett namn, då förlorar man så att säga det namn man hade. Och i all vår jakt på titlar och positioner, utmärkelser och berömmelser, i allt vårt flås efter världsmästerskap och tio i topp och blixtar och glans, så är ingen av oss opåverkad av det här. Vi kan vara mer eller mindre miljöskadade. Men visa mig den som är opåverkad. Det är vi alla. Psalm 139 har ju sin givna plats i det här sammanhanget. Och ni kommer inte ifrån att vi läser lite grann här. Det här ser David på ett så glasklart och tydligt sätt. Att Gud är skaparen, inte bara i den bemärkelsen att han på sex dagar satte igång hela urverket och sen drog sig tillbaka för att titta på hur klockan tickar och tackar, utan du är Guds hantverk. 13 versen. Ty du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, och Gud, hur stor är inte deras mångfald. Vad är det för outgrundligt med det här? Jo, det allra mest outgrundliga är faktiskt detta. Att Gud kan bestämma alla dina och mina dagar och ändå ge oss en fri vilja. Åh, vad jag har grunnat över hur han bär sig åt med det. För det är ju faktiskt ett konststycke så gott som något. Vi som liksom inte riktigt kan hänga med i svängen, vi säger så här att jag har han bestämt alla dagar, så är ju loppet kört. Och det är jag bara en spratteldockad marionett. Ja visst, det är klart. Om Gud inte var större i formatet än vad du och jag är, så var det så. Men Gud är i sin allmakt kompetent att bestämma alla dina och mina dagar och ändå ge oss en frivilja. Hur outgrundliga är inte dina tankar, och Gud? Jag tror bergis att det är det första jag kommer att fråga när jag kommer fram. Käre Gud, kan du tala om hur du gjorde? Inte för att jag ska härma dig, utan bara därför att jag är rent och skärt nyfiken. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Och det är inte så att Gud bara liksom kastar ett getöga på dig när du befinner dig någonstans på 5 centimeter stadiet i livmodern, utan livet igenom är du, säger David här, föremål för Guds uppmärksamhet och intresse. Vi tittar lite i början av psalmen. Herre, du utransakar mig och känner mig. Vare sig jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vare sig jag går eller ligger utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du, Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög. Jag kan inte begripa den. Ja, nu är han där igen, David. Det här förstår jag inte, säger han. Vad då, säger vi? Vad är det du inte förstår, kära David? Kom så ska vi förklara för dig. Nej, det kan vi inte. Tänk dig att denne Gud, som vet allt om dig, han finner det ändå mödan värt att utforska dig. Det är väl gåtfullt. Hela tiden så är du föremål för hans enorma intresse. Hela tiden arbetar han på att lära känna dig, som han vet allt om. Gåtfullt. Nej, egentligen inte. Du, så gör kärleken. Och när den som älskar gör så, så blir den som älskad identifierad. Om jag liksom tittar på dig och gäspar stort och säger, ja, dig vet jag allt om, så du intresserar mig inte ett barr. Då kommer du att gå ifrån det mötet med någon sorts tomhet i ditt inre. Då har jag med min likgiltighet och med min allomfattande kunskap berövat dig något av din personlighet. Jag har på något sätt suddat ut dig. Det är det underliga med all sorts ringaktning och allt sorts förakt. Att det har en märkvärdig förmåga att sudda ut den som blir föraktad. Egentligen är det ingenting i världen vi är så rädda för som förakt. Att bli hatad är mycket enklare. Då är man ju i alla fall någon. Någon finner det mödan värt att ösa ilska över en. Skälla, gapa och skrika och smälla dörrar. Men när man liksom bara lyfter på överläppet så där, säger jag, du, då är man ingenting. Man har blivit en nolla med ett stort hål i, ett tomrum. Gud, som har gett dig en identitet, han vidmakthåller den, gör den levande, gör den, så att säga, till och med så levande att den kan ges en läkedom. I den mån som man har utsatts för förakt, eller kanske föraktat sig själv. Det är ju ett stycke självförakt att sträcka sig efter att bli något bättre. Och redan det måttet av förakt kan ju göra att man blir en främling för sig själv. Att man står där som Adam och Eva, har svårt att acceptera sin kropp. Hjälp, vi är ju nakna. Fort hit med några trendiga fikonlöv. Och på den vägen är det ju. Vårt behov av fikonlöv är ju kolossalt. Vilket liksom bara talar om för oss vilken brist vi alla känner djupast inom oss. Hur mycket förakt tål vi innan vi börjar knäa? Ja, det är ju inte så hemskt mycket. Och det hjälper ju inte att man skrudar sig i skinnpaj och rakar av sig huvudet och hänger knivar och stiletter och annat sånt här omkring sig. Det hjälper ju inte ett smack. Försök att sätta upp ett skydd mot förakt. Åh, föraktet hittar alltid in. Kärleken däremot går ju effektivt att filtrera bort på det sättet. Så ofta blir ju de här människorna som försöker skydda sig för förakt, de blir ju extra frusna. Just därför att tuffheten silar bort kärleken och släpper ändå igenom föraktet. Alltså, du och jag, vi har en Gud som utransakar oss, som utforskar oss. Inte för att få något att slå sig i skallen med, utan därför att han är så i all välmening nyfiken på oss. Han drivs av en sån oemotståndlig längtan att lära känna dig och mig, som han vet allt om. Och en och annan här i lokalen har kanske ett långt och lyckligt äktenskap bakom sig och vet att i bästa fall kan ju det där återspeglas lite grann mellan man och hustru. Man har levt tillsammans i 50 år och hunnit beta av silver och guld och annat vad det är. Och ändå, fast man i det här laget känner innan och utan hur den andra kommer att reagera, så kanske man ändå lever med en upptäckarglädje riktad mot den andra. Och får man bara leva av hälsan, så är ju det bästa som kan hända i ett äktenskap. Att man aldrig blir färdiga med varann, även om man känner varann utan och innan. Därför att det innebär hela tiden en sorts förnyelse av ens identitet. Det innebär hela tiden att man är inställd på att upptäcka identiteten, upptäcka namnet, istället för att göra sig ett namn eller ta sig ett namn. Och på det sättet blir man ju djupast sett sig själv. Och det ligger en väldig välsignelse i det. Vi ska gå till det sjätte kapitlet hos Johannes, i Johannes evangelium. Liksom de flesta berättelser som Johannes återger, så är det stor dramatik. Det börjar med att man firar påsk i Galileen på andra sidan Genesaret. Och Jesus bespisar folket med 5 kornbröd och 2 fiskar. Och så står det något ganska gåtfullt, 14 och 15 verserna. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Och vilken skillnad det är på att göra honom till kung och att hylla honom som kung. Det är en så hårfin skillnad, att det är ju hela tiden den som ormen kör med. Jag sörjer över att han aldrig behöver förnya sig. Att det går med samma knep årtusende efter årtusende. Hur ska man kunna göra honom till kung när han redan är det? Jo, det ligger makt i det. Därför att om vi gör honom till kung, så måste han ju vara lite tacksam över att vi gjorde honom till kung. Och då måste han ju bjuda på fisk och bröd imorgon med, och i övermorgon med, och nästa vecka med. Och så småningom, när han har vant sig vid att vara kung, så kan vi ju liksom bara säga att jaha, ja, slutar du att göra fisk här, så avsätter vi dig. Det är ju god demokratisk sed och ordning. Gör som vi vill, annars så ser vi oss om efter någon annan. Vi går lite längre fram i kapitlet. Till den 36:e versen. Så säger Jesus så här. När folket inte kan eller vill förstå skillnaden på detta att hylla honom som kung och göra honom till kung. Så säger Jesus, men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. De har sett Jesus och ändå inte sett honom. De har förstått att han är profeten och ändå har de inte kommit till tro. De försöker göra ett namn åt honom istället för att hylla det namn han har. Och det här har ju med auktoritet att göra. Du kan aldrig ta dig auktoritet. Du kan aldrig göra dig ett namn. Men du har ett. Och det är en sån himmelsvid skillnad på att förstå den auktoritet, det namn, det skaparverk som Herren har lagt in i ditt liv. Jämfört med att försöka göra dig ett namn, göra dig till någon. Genom dina ansträngningar bli något. Du vet, det är ju så här med kärleken. Att den kan man få och den kan man ge, men den kan man inte ta. Kärleken kan du få och kärleken kan du ge, men kärleken kan du inte ta. Och eftersom det nu är kärleken som identifierar dig, gör dig till den du är. Du är så att säga formad i kärlek och bestämd i kärlek. Så gäller detta också för din person. Du kan aldrig bli någon annan än du är. Du kan aldrig ta dig en identitet. Du kan få den. Du kan ge som en fri gåva. En identitet åt någon annan. Men du kan inte ta den själv. Du kan få auktoritet. Men du kan inte ta auktoritet. Det är en olyckans olycka. Att det tänkesättet och det uttrycket har vunnit sån spridning bland Guds folk i vår tid. Nu tar vi auktoritet här. Ja, kära vän, antingen har du fått auktoritet och då behöver du inte ta den. Då räcker det med att du utövar den. Eller också har du inte fått den och då spelar det ingen roll vad du säger. Du är ju inte Gud Fader själv. Det är vi inte. Vi kan inte ta auktoritet. Vi kan få den som ett förtroende. Vi kan utöva den inom ramen för ett förvaltarskap. Men vi kan inte ta den. Kärleken kan man få och kärleken kan man ge. Men kärleken kan man inte ta. Märkligt nog är det ju samma sak med rättfärdigheten. Och nu kommer vi verkligen in så att säga emot basiliskens öga här, som det heter i skriften. Nu börjar vi närma oss brännpunkten. Därför att det är ju en grundläggande biblisk tanke att rättfärdighet kan man ge som en gåva. Och rättfärdighet kan man få som en gåva. Men man kan inte göra sig rättfärdig och man kan inte ta sig rättfärdighet. Varför detta nu då? Jo, därför att kärlek och rättfärdighet är identiska begrepp. Kärleken är lagens fullkomning. Om du inte kan ta dig kärlek, så kan du inte heller ta dig rättfärdighet. Om du inte kan göra dig kärlek, så kan du inte göra dig rättfärdighet. Däremot kan du ge rättfärdighet som en gåva, och det gör du varje gång du förlåter någon. Varje gång du ger nåd åt någon, så gör du honom rättfärdig. Du kan göra andra rättfärdiga, men du kan inte göra dig själv rättfärdig. Och det är kärlekens natur. Där kärleken flödar, där har du en väldig förmåga att göra något gott i andras liv. Men det är på något sätt en kraft som vissnar, ruttnar, försvinner när du försöker använda den på dig själv. När Jesus hänger på korset, så står människorna nedanför och så säger de: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Jo, det hade han väl i och för sig kunnat. Han hade nog kunnat kliva ner. Annars hade ju det här inte varit någon frestelse. Men då hade han också stått under synd. När Jesus går ut i öknen och har varit där i 40 dagar, så blir det som det stod i gamla bibelöversättningen, då blev han omsider hungrig. Tror jag det. Och då dyker djävulen upp. Och han har ett bra program. Här finns massor med sten, säger han. Titta vad mycket sten det ligger. Och titta på den där stenen där borta. Den är ju precis som ett rundstycke. Ett härligt franskbröd. Prickig korv. Kanske korvkorser, vad säger du? Jo, men nötkött i, tror jag. Ja, det gör det säkert. Men Jesus tillbakavisar detta därför att det är en frestelse. Den kraft han är uppfylld med är till för andra och inte för honom. Därför kärleken kan man ta emot och kärleken kan man ge ut. Men om man börjar så att säga ta för sig av kärleken för egna syften, så har man ju på något sätt gjort sönder hela sammanhanget. Alltså, du kan ge kärlek, du kan ta emot kärlek, men du kan aldrig styra kärleken, du kan aldrig kontrollera den, du kan aldrig ta för dig av kärlek. När du på det sättet ska göra dig ett namn, så uppstår konflikter, då uppstår splittring. Och det kan vara en splittring som äger rum i relationer mellan människor. Det kan också vara en splittring som man erfar i sitt innersta. Det vanligaste man stöter på i kristna sammanhang, det är när människor blir uppfostrade till att säga ja till allt och alla. Att uppfylla allas förväntningar. Det slutar nästan garanterat med att man inte vet vem man själv är. Jag minns en ganska ung flicka som jag mötte för många år sedan, som under stor smärta berättade just om det främlingskap hon kände för sig själv efter att ha praktiserat detta med osedvanlig effektivitet. Så sa hon: jag har egentligen alltid varit känslomässigt oärlig. Och nu vet jag inte vem jag är. Är läget hopplöst då? Nej, det är det inte. Gud utforskar oss och känner oss. Han har lagt in en identitet. Den är oförstörbar. Du är du. Men ofta går det här tillståndet av identitetslöshet, eller ska vi kalla det identitetsuttunning, hand i hand med någon sorts självförakt. Därför att man har fått något annat att sträcka sig efter. Något som man aldrig kommer att nå. Sån borde jag vara. Sån vill jag vara. Sån där måste jag vara annars. Och det slutar alltid bara med att man ser sin nakenhet. Man ser det man inte har. Men man ser inte det som Gud har lagt in i ens väsen. I ens natur. Och då måste man på något sätt få Guds hjälp att försonas med sig själv. Att komma till den punkten där man kan säga som David: jag tackar dig för att jag är så övermåttan underbart skapad. Jag, underbart skapad, usch nej. Jag har så krokig rygg och min näsa är sån och mina ögon är såna. Och jag skulle önska att jag var helt annorlunda. Finns det ingen plastikkirurg här? Nej, det gör det inte. Att få försonas med, så att säga, den gestalt som man har. Och att förstå detta. Att varenda människa är övermåttan underbart skapad. Jag har suttit med min svärdotter under 1,5 år och pluggat kemi. Hon har fest ikväll för att hon har blivit färdigutbildad som laboratris. Och vi har läst kemi om ämnesomsättningen i cellerna tills ögonen rann på oss bägge två. Ni anar inte vad det i en enda cell finns av kolossala mekanismer. Vi har många gånger sagt till varandra när vi suttit där med näsan i kemiboken att slumpen är fantastisk i alla fall. Tänk vad den klarar av. Jag tror jag det. Du är ju över måttan underbart skapad. Annars satt du inte här. Utan du låg på kyrkogården. Det är inte klokt så mycket märkliga ting som sker i din kropp. Bara du sitter här och lyssnar. Gud identifierar oss. Och många gånger måste det kanske börja med att vi får sluta med att tänka att vi måste göra oss till något. Får komma fram till den upptäckten att problemet ligger snarare i att jag inte ser vem han har gjort mig till att vara. Orsaken till den förblindelsen är kanske att jag, så att säga, sträcker mig efter något annat. Kanske därför att folk har sagt att jag måste bli något annat. Kanske därför att jag har tänkt den tanken själv. Kanske därför att jag har prenumererat på Veckorevyn. Kanske för att jag har läst Veckans Affärer. Eller någon annan publikation som talar om hur människor ska vara. Eller om ni har åkt med SAS någon gång, så sitter ett läskigt litet blad i stolsfickan framför er. Som de där flygvärdinnan alltid säger, som heter Headhunter. Har ni sett den? Det är ju ett vidrigt blad. Där det senaste börsraketen eller börskometen ska intervjuas och ställas fram i bjärt belysning. Och sen vet man ju om några år att den raketen har smält av och dalat och försvunnit. Och så är det någon annan som Headhunter håller på att jaga. Tro inte att du kan lägga rätt till med en identitet. Alla våra försök att ta oss nya identiteter slutar alltid med splittring. Språkförbistring och splittring. Alltid, alltid. Men Gud har gett dig en identitet som är oförstörbar. Och det ligger en väldig läkedom i att få upptäcka den. Att få försonas med att den man sträckte sig efter är ouppnåelig. men att den som finns är oförstörbar. Och att man får be Gud om hjälpen att upptäcka den. Nå, när man börjar bli försonad med detta, hur går man vidare? Ja, ett litet tips ska jag ge. Och det är detta att Gud formar våra liv. Framförallt genom våra intressen. Inte genom ordergivning. Utan han vill ju så att säga forma inriktningen på ditt liv. Genom att väcka ditt intresse för det ena eller andra. Har Gud bestämt dig för att bli själavårdare så har du ett underligt intresse för depressioner och ångest. Jag lovar. Och har du inte det intresset så är det antagligen meningen att du ska syssla med något annat. Alltså ligger så att säga denna fråga väldigt långt framme. Vad har du för sunda och naturliga intressen? Och det är en fråga som jag har ställt ibland till människor som levat i ett djupt främlingskap för sig själva. Vad har du för intressen? För ofta om det, man hittar något intresse som så att säga har blivit lagt i byrålådan och får börja låta det intresset blomstra på ett sunt sätt. Så kan man få se märkliga ting ske. Läkedomsunder av en kaliber som man faktiskt inte väntade sig. Många kristna har dåligt samvete om de låter sina intressen blomma. Man skulle ju vittna för sin granne. Det var ju det man skulle göra, för då blir man ju en fin kristen. Och då har vi identiteten där igen. Och så ville kanske Gud att du skulle odla ett intresse. För med hjälp av det intresset kanske du kommer i kontakt med helt andra människor och får mycket mer osökta tillfällen att vittna om den Gud som borde ha skapat dig och gett dig dina intressen. Än vad du skulle få om du ringer på hos din granne och står där och skrapar med foten och säger jag är kristen. Alltså varför stör du mig mitt i rapport med det? Det finns inte två sorters kristna, det finns bara en. Det finns bara benådade syndare. Och det finns en unik identitet som är inlagd i ditt väsen. Oförstörbar. Möjlig att upptäcka. Gud har blåkopiorna kvar. Har du fullständigt tappat ritningen så be att han börjar leda dig. Har du fastnat i självföraktet? Be att han löser dig från det. Upptäcka med egna ögon hur underbart, över måttan underbart han har skapat dig. Gott nytt år hade jag så väl sagt, om det inte hade varit så att det är 1 april idag. Nu ska ni inte tro att jag kan lura er vart jag vill, utan detta är sant och beprövat. Jag har sett det fungera många gånger. Låt oss nu be tillsammans. Herre, du känner oss till fullo. Men det gör inte vi. Vi känner inte oss själva till fullo. Och alla lider vi kanske mer eller mindre av otryggheten och osäkerheten och ångesten i detta att ganska ofullständigt och ganska fragmentariskt veta vem man själv är. Och så sneglar vi Herre lite grann i tidningar, också i fromma tidningar. Och inte minst där är det ju ett väldigt flås ibland om hur man skulle vara och vilka stjärnor som just nu uppträder på arenan med det ena eller andra. Och så drömmer vi om att tänk om jag kunde bli superevangelist och tänk om jag kunde bli det eller detta. Och så har du redan gett oss i stor nåd och barmhärtighet en identitet som ligger som ett infruset kapital. Herre, med din hjälp vill vi vända om. Med din hjälp vill vi istället söka upptäcka vem du har skapat oss att vara. Lösgör oss, Herre, från de idealbilder som bara förstör oss. Lösgör oss från att jaga efter ett människoideal överhuvudtaget. Lös oss istället till att se upp till dig som Gud, vilket är något helt annat. Verka på olika vägar, Herre, så att det där med att du utransakar oss och känner oss, att det verkligen får bli något som identifierar oss, ger oss vårt namn, ger oss det mått av den auktoritet och nåd som du har bestämt för våra liv. Herre, låt oss få komma in i den märkvärdiga förvandlingsprocess som det är att steg för steg får säga att nu har jag blivit lite mera mig själv. Herre, om den nåden vill vi be dig ikväll. Och vi vill tacka dig för att allt detta är möjligt.